Kapitel 8. Bysantinsk hesychasm. Den bysantinska hesychasmen, alltså den östromerska klostermystiken, är en historisk fortsättning på den erfarenhet som gjordes i den egyptiska och syriska vildmarken. Därför kommer vi här inledningsvis att dra linjerna från den bysantinska hesychasmen tillbaka till sitt ursprung i den tidiga kyrkans mystika erfarenhet som den i sin självförståelse uppfattar sig som identisk med. Ändå finns det en anledning att urskilja den bysantinska mystiken från dess ursprung, inte minst då den utgör ett urval och en metodisk systematisering av vissa stråk ur den tidiga kyrkans mystik. Att ringa in den med årtalen 900-1400-tal får ses främst som en fingervisning för när dess viktigaste mystika teologer började respektive slutligen sammanfattade hesychasmens innehåll. Den senare tidsgränsdragningen syftar också till det bysantinska rikets fall, varefter den fullt livaktiga hesychastiska traditionen inte längre var bysantinsk, även om den hade sitt ursprung där. När vi tecknar en bild av den bysantinska hesychasmen behöver först några historiska omständigheter klargöras. När kyrkan bildades genom de händelser som beskrivs i evangelierna stod hela Medelhavsområdet under ett samlat romerskt rike, vars huvudstad var Rom. I kyrkans begynnelse var relationen till romarriket präglad av upplevelsen av den som en hednisk överhöghet som man var tvungen att förhålla sig till. I samband med att vildmarksrörelsen börjar spira under slutet av 200-talet är kejsardömet fortfarande hedniskt och de största förföljelserna mot kristna äger rum mellan år 303 och 311. Året direkt efter de värsta förföljelsernas slut, år 312, blev Konstantin kejsare och kom att flytta romarrikets huvudstad österut till Konstantinopel. Genom Konstantin blev kristendomen så småningom statsreligion och kyrkan gick från att vara förföljd till att bli en maktspelare i det romerska riket. Med ett kort undantag för åren 361 till 363 skulle romarriket efter Konstantin gå från att vara ett hedniskt till ett kristet imperium. Städerna Konstantinopel respektive Rom fungerade som två separata maktdelningscentrum som i åren allt mer kom att glida isär, kulturellt, språkligt och kyrkligt. Västroms centrum blev Rom och Östroms centrum blev Konstantinopel som innan staden fick sitt nya namn av kejsar Konstantin hette Byzantion, därav begreppet bysantinsk, ett ord som alltså helt enkelt syftar på det östromerska riket. Om vi börjar med att teckna en bild av Östkyrkans arv från den mystik som spirade ur vildmarksrörelsen kan man först nämna att i rörelsens inledningsfas hade den på många sätt varit utmanande och hamnade stundtals på kollisionskurs med och var svårhanterlig för kyrkostrukturen eftersom den stod utanför kyrkoinstitutionens organisation. Från vildmarken kunde eremiter dödsföraktande peka ut brister i kyrka och stat och veta att varje gång kyrkan eller staten ville använda repression för att gå emot dem fanns risken att de repressiva åtgärderna skulle cementera bilden av att dessa makthierarkier stod i konflikt med Guds heliga och därmed Gud själv. I samband med att kyrkostrukturen genom kejsar Konstantin allt mer närmade sig och till slut smälte samman med den kejserliga staten, med allt vad det kom att innebära med risker för förvärldsligande av kyrkan, framstod den asketiska rörelsen i vildmarken som något tydligt annorlunda. Om biskopar under förföljelserna mot de kristna haft en ganska utsatt roll, kom de istället i det kristna kejsardömet att bli en maktfaktor, något klosterrörelsen kunde rikta svidande kritik mot. Denna potential till konflikt mellan kloster och kyrka var något som biskopen, mystikern och kyrkofadern Gregorius av Nyssa på 300-talet eftersträvade en lösning på. Han insåg att både kloster och kyrka behövde samverka för varandras väl så att Kristi kropp inte skulle vara i konflikt med sig själv. En av lösningarna som delar av den tidiga kyrkan kom att använda var att låta munkar bli biskopar, en ordning som än idag lever kvar i den östkyrkliga världen. Detta förandligade kyrkans toppskikt och knöt starkare lojalitetsband mellan Kristi kropps olika delar. Med tiden blev klosterrörelsen allt närmare allierad med kyrkostrukturen och det framväxande kristna romarriket, trots att rörelsen ursprungligen hade burit på en kritik mot just densamma. Men under de kommande århundradena skulle det både uppstå situationer där klostertraditionen blev en viktig försvarslinje och viktig allierad för kyrkoinstitutionen, som när man kunde samlas för försvaret av ikontraditionen under den så kallade ikonoklastiska striden. Och å andra sidan situationer där kyrkoinstitutionen riktade en udd mot delar av klostertraditionens mystika teologi och försatte den i försvarsställning. Den mystika teologi som i den tidiga kyrkan blev frukten av vildmarks- och klosterrörelsen hade varit grundad i dess erfarenhet. Man kan säga att dess teologi var en frukt från bönens trädgård. Genom den typen av allianser som hade börjat byggas av personer som Gregorius av Nyssa kom delar av den bysantinska kyrkan att bli starkt påverkad av den mystika teologin hos klostertraditionen. Men klostertraditionens teologiska formuleringar var inte heller ett avslutat kapitel. Genom att man i klostren fortsatte bära och vidareutveckla vildmarksrörelsens mystika bönepraktiker fanns det inom den ortodoxa kyrkan en inre uppmärksamhet vid det hjärta varifrån all mystik teologi strömmar. Samtidigt som man kan säga att den tidiga kyrkans klosterrörelse var grundad i erfarenheten av dess asketiska praktik hade den samtidigt ärvt mystika nyckelformuleringar från den alexandrinska katekesskolan främst som den hade uttryckts av Origenes och vidareförts av Evagrios. Dessa mystika utgångspunkter fanns snart sagt överallt i den efterföljande traditionens textmaterial. Problem uppstod när delar av kyrkan som var kritiska till Origenes inflytande på olika sätt försökte diskreditera hans mystika teologi. I efterhand brukar man sortera in kampanjerna mot inflytandet från Origenes i två omgångar. Den första respektive andra origenistiska krisen. Resultatet av det hela blev tyvärr att Origenes läror på 550-talet hamnade i officiell onåd, vilket skapade problem för den mystika tradition som såg Origenes som en av sina stora lärare och förebilder. Vissa anpassade sig efter situationen på ett tämligen sorglöst sätt. Andra valde att hålla tyst om origenistiska ståndpunkter som man såg som oundgängliga. Ett tredje förhållningssätt intogs av Maximus bekännaren som kom att ägna en stor del av sitt liv åt att rehabilitera den diskrediterade alexandrinska mystika traditionen genom att på ett snillrikt sätt teologiskt resonera kring och formulera om vad han såg som oundgängliga aspekter av Origenes och den alexandrinska traditionen och som dess kritiker särskilt riktat in sig på. Maximus projekt innebar räddandet av det bästa i Origenes mystika teologi genom att hitta uttrycksformer så att den återigen kunde bli gångbar utan att egentligen ändra något av dess kärna. Idag är Origenes mer accepterad än kanske någonsin, inte bara i den ortodoxa kyrkan men genom samtida kloka västliga teologers inflytande också i den västliga kyrkan. Vid sidan om sina insatser för att vidareföra den tidiga alexandrinska mystiken tillgängliggjorde också Maximus bekännaren en viss Dionysios Areopagitens mystika verk till den bysantinska klostermiljön. Trots att Dionysios egentligen hör hemma en bit bakåt i historien kommer vi dock att fortsätta spara honom tills då vi ska behandla traditionens europeiska uttryck. Den bysantinska hesikasmens huvudteolog är dock utan tvekan Symeon den nya teologen. Han föddes år 949 i centrala Anatolien i utkanten av nuvarande Ankara. Redan som pojke hade Symeon sökt sig till Studios-klostret, men av munkarna nekats inträde med motiveringen att han var för ung. Då valde den unge Symeon att istället bosätta sig på kyrkogården bland gravar och mausoleer till vilka han sökte sig för att meditera och höll sig upp om nätterna för att vaka och be. Detta gjorde intryck på bröderna i klostret som tog honom till sig. Med tiden blev han deras abbot. Biografin om honom, skriven av hans lärjunge Niketas Tetatos, utgör en hesikastisk klassiker. Men Symeons främsta bidrag är hans efterlämnade skrifter som är frukten av hans utforskande av hjärtats böns metodik. För den som har ögon att se med finns hos Symeon några av de viktigaste skatterna i den hesikastiska praktiken. Vid den här tiden hade den klosterrörelse som tog sin begynnelse i den egyptiska vildmarken blivit en integrerad och central del av den bysantinska ortodoxa kyrkans väsen. När Symeon den nya teologen på 900-talet skriver sina skrifter gör han det som abbot för Konstantinopels främsta kloster mitt i det östromerska rikets ekonomiska, politiska och kyrkliga centrum, inte långt från Hagia Sophia-kyrkan och det kejserliga palatset. Därmed är inte sagt att Symeons skrifter togs emot av alla som det självklara uttrycket för det kristna mysteriet, men från den position som den mystika klostertraditionen under 800 år till slut tillkämpat sig vågade Symeon formulera en teologi som kretsar kring det erotiska mötet mellan Gud och människa på ett sätt som skulle få många också i våra dagar att rodna. Vissa blev oroliga och bjöd motstånd, och i biografin över Symeon som skrevs av hans lärjunge Niketas är det uppenbart att vid Symeons död var det många som ville göra sig av med hans teologiska inflytande, en strid de kanske inte vågat ta när Symeon fortfarande var vid liv. Strax efter att Symeon dött äger den stora schismen rum. De allt större skillnaderna politiskt, språkligt, kulturellt och kyrkligt ledde till slut till att väst och öster splittrades. Året är 1054 då Väst- och Östroms kyrkoledare exkommunicerar varandra från sina kyrkor. En delning som inte bara innebär skapandet av två helt separata imperier under varsin kejsare, utan också två helt separata kyrkor. I väst den romersk-katolska kyrkan med säte i Rom och med påven som ledare. I det bysantinska öst den ortodoxa kyrkan vars främsta patriark hade sitt säte i Konstantinopel. En annan central karaktär i Hjärtats böns historia i östkyrkan är Gregorios av Sinais lärjunge Gregorios Palamas. Hans liv hänger samman med en avgörande sammandrabbning under 1300-talet inom den ortodoxa kyrkoinstitutionen vars utgång till slut stadfäste den mystika teologin och hesychasmen som norm för teologi och böneliv. Gregorios hade samlat hela den hesychastiska rörelsen vars centrum sedan några hundra år kommit att bli det heliga berget Athos för att göra slut på vad man såg som antimystika tendenser och en gång för alla kyrkorättsligt fastställa att hesychasmen alltid varit och alltid skulle förbli normen för östkyrkans andliga liv. Än idag finns de listor med namnunderskrifter kvar från de överhuvud vid Athos många kloster som stödde Palamas i den inre konflikten som till slut löstes vid ett inomortodoxt koncilium. En händelse som sedan dess givits en söndag i det ortodoxa kyrkoåret inför det ortodoxa påskfirandet. Mm.